Diakonalt entreprenörskap. Ibland hörs spekulationer om vilket politiskt parti Jesus skulle ha röstat på om han haft rösträtt i allmänna val idag. Är bara tillräckligt många personer involverade i diskussionen kommer Jesus snart att rösta på samtliga alternativ. Jesus var en politisk människa. Att följa hans väg är att bli en politisk människa. Men Jesus var också nitiskt ointresserad av att ta ställning i partipolitiska gräl. Han var kategorisk motståndare till att kategorisera politiska och religiösa åsikter i färdiga dogmatiska system. Ibland blir det ett problem för oss. Vi lever i ett demokratiskt land. Det är vi som bestämmer hur landet ska styras. Om vi vill att Jesus så att säga ska vara representerad i riksdagen, så hade han kunnat göra det lättare för oss och talat ur skägget. Är karln höger eller vänster? Liberal eller socialist? Konservativ nationalist eller anarkistisk hippie? Både nationalismen och de tre andra stora politiska ideologier som har följt oss sedan franska revolutionen har anhängare som anser att just deras övertygelse speglar Jesu lära. Under drygt 200 år har mer eller mindre skarpa teoretiker utvecklat sofistikerade argument för varför Jesus står bakom just deras socialistiska, liberala, konservativa eller nationalistiska agendor. Men trots det råder det fortfarande ingen som helst konsensus om Jesu partipolitiska läggning. En gång släpades en kvinna fram till Jesus. Hon hade ertappats med äktenskapsbrott. Det kan betyda lite vad som helst och vi får inte veta mer om vad gärningen rent konkret bestod i. Hon ska i alla fall ha tagits på bar gärning, vilket gör att minst en fluktare kan misstänkas vara inbegripen i sammanhanget. Mose lag säger att hon ska stenas. Vad säger du? Jesus förstår nog allvaret i situationen. De har honom i en fälla. Om han svarar att Mose lag ska gälla, så bryter han mot romersk lag som säger att bara romarna har rätt att utfärda dödsstraff. Om han däremot säger att kvinnan ska skonas, så förnekar han Mose lag. Svarar han det ena så kommer han att ställas inför romersk rätt. Svarar han det andra kommer han att ställas inför det judiska rådet. Svarar han ingenting eller försöker kompromissa sig ut ur frågeställningen, så kommer han att framstå som svag. Men han vägrar att svara och sätter sig och ritar i sanden istället. De envisas med sin fråga. I folkmassan lyssnar nog en och annan spänt efter ett svar som bejakar deras egen föreställning om Jesus, nu när han måste bekänna färg. Jesus ritar i sanden. Som om han inte hör. Som om han är oändligt trött på alla dessa tjafsande människor. Till slut lyfter han blicken och möter hennes. Hon som bara är en bricka i deras spel och som vet att hennes liv nu kanske ligger i hans händer. När han väl säger något blir hon antagligen skräckslagen. Låt den av er som är fri från synd kasta första stenen. Det är ett högt spel han spelar. Alla som har sett en upprörd mobb någon gång vet att deltagarna i en sån inte är i ett sinnestillstånd och introspektion och moralisk reflektion faller sig naturligt. Men inga stenar faller över kvinnan. Folkmassan skingras. Ingen ställer fler frågor. Jesus vägrar låta politisk strategi eller teologisk sofistikation komma före människan. De skriftlärda kommer dit med ord, teorier, spekulationer och åsikter. Jesus lyfter fram människan. Han visar om människan som ligger där i gruset och som de var på väg att stena. Och han visar om människan som var på väg att kasta första stenen. Jesus manar oss att bli politiska varelser. Men när vi försöker göra Jesus till socialist eller liberal eller konservativ, sätter han sig och ritar i sanden. Annika Stack har under många år burit med sig en äppelkärna i sin plånbok. Bland mynten ligger den där, svår att hitta med en gång, lätt att tappa bort. Faller den ur handen försvinner den kanske för alltid. För Annika är den till synes obetydliga äppelkärnan i plånboken en påminnelse om vad som behövs för att en människa ska växa. Får hon vara i lugn och ro i rätt jordmån, med värme och vatten och med tillit till sin potential, så växer hon och gror. Om hon negligeras och fumlas bort, försvinner hon kanske för alltid. För varje människa finns möjligheten att bli ett blommande äppelträd, men också att förbli en kärna som aldrig planteras. Annika Stacke är nypensionerad präst och bor i Lammhult. Under 2015, när det började talas brett inom kyrkan om att situationen för asylsökande krävde mycket större uppmärksamhet och insatser än tidigare, började Annika känna en otålighet komma krypande. Hon delade känslan med Johan Lindstrand, kyrkoherde i Braås, och Margareta Andersson, tidigare riksdagsledamot för Centerpartiet. De hade en idé som de ville driva igenom, men de bromsades av en tröghet i beslutsfattandet som kanske bottnade i motstånd mot annorlunda tankar. Kanske i den demokratiska byråkratin i sig. Det var Margareta som senare sammanfattade insikten de drabbats av. Om vi skulle ha drivit denna fråga inom ramen för en församling eller ett pastorat hade vi fått vänta tills domedagsafton innan den blivit förverkligad. Idén som de ville få förverkligad beskriver de som diakonalt entreprenörskap. Två ord som vid första anblicken inte ser ut att ha så mycket med varandra att göra, eller kanske till och med tycks stå i motsättning till varandra. Kanske har vi schablonbilden av diakoni som endast omsorgen av den som inte kan klara sig själv i samhället. Motsvarande bild av entreprenören dragen till sin ytterlighet är den skoningslöse företagsledaren som exploaterar människor och miljö med sitt eget vinstintresse som enda motivation i livet. Diakonin har en självklar plats hos den utslagne, och det finns gott om entreprenörer som inte är förmögna att skilja på tillväxt och välstånd, eller pengar och värde. Men diakoni, Kristi uppdrag att vara en social kraft i världen, innebär också att ge människor jordmån att växa i. Att inte låsa fast människor i deras egen och andras bild av dem som offer. Som svaga människor i ständigt behov av starka människors godhet. Att så frön till en tillit och ett hopp om att livets jävlighet inte har sista ordet. En mer smickrande beskrivning av en entreprenör berättar om en människa som tar vara på en egen idé och omsätter den i handling. Som ser ett samhällsbehov och konkretiserar en tillfredsställelse. Som genom egen kraft och kreativitet försörjer sig själv och ger möjlighet för andra att försörja sig genom att arbeta för manifesteringen i yttervärlden av entreprenörens fantasivärld. Någonstans mellan diakoni och entreprenörskap finns en skärningspunkt. I den skärningspunkten såg Annika, Margareta och Johan en möjlighet att skapa något för nyanlända. Eftersom ingen av dem hade lust att vänta tills domedagsafton bestämde de sig för att göra det själva. I september 2015 startade de en ekonomisk förening. Valet av namn var givet. Äppelkärnan. De identifierade tre områden som är viktiga för integration och som föreningen på olika sätt skulle arbeta med. Kunskap, arbete och boende. Äppelkärnans tyngdpunkt ligger på de två sista delarna, arbete och bostad. Men kunskapen om hur det svenska samhället fungerar och hur det skiljer sig från nyanländas hemländer måste finnas där i botten. Äppelkärnan ordnar studiecirklar för att täcka de mest akuta kunskapsluckorna som saknas för att nyanlända ska kunna stå på egna ben på arbetsmarknaden och i övrigt kunna orientera sig i samhället. Svenska, körkortsteori, datakunskap, simkunnighet och övrigt vattenvett i ett land där vattnet fryser ibland. hur avgör jag om isen håller, är ämnen som äppelkärnan startat eller planerar att starta cirklar i. Ibland får man också fånga saker i luften. Som när 14-åriga Sara från Kabul sa att hon drömde om att bli arkitekt. Hur blir man det? Kan äppelkärnan hjälpa henne med det? Kanske inte. Däremot kan Sara få hålla in egen studiecirkel i dataprogrammet SketchUp. Ett ritningsprogram för att göra 3D-modeller. Under sommaren 2018 lärde sig Annika och några andra som jobbar med äppelkärnan att rita hus under ledning av Sara. Den som håller i en studiecirkel genom Census kan få lite lön. Det är inte mycket pengar, men Sara fick under sommaren sin första lön i Sverige och fick även slipa sina egna kunskaper inom det område hon siktar mot att jobba med. 900 kronor i handen är roligt för en 14-åring. Men ännu mer värt är nog erfarenheten av att bli tagen på allvar med sin kunskap och sitt intresse. Språket och allmänbildning om det svenska samhället är en grundförutsättning och inte ett mål i sig för äppelkärnan. Arbetsmetoderna skiljer sig inte heller från någon annan aktör. Studiecirklar och språkcaféer är vad det är. Det är inom satsningen på jobb och bostad som äppelkärnan sticker ut. Äppelkärnans idé är att vara en aktör även på arbetsmarknaden, men också att inspirera nyanlända till att bli egna aktörer. En entreprenör som också skapar en grogrund för nya entreprenörer. Målet är att nyanlända på sikt ska ha den kunskap som krävs för att driva egna företag. Tills det är möjligt erbjuder äppelkärnan behovsanställningar för att utföra hushållsnära tjänster. Ett 20-tal nyanlända är eller har varit engagerade som arbetskraft för RUT och ROT-jobb i och omkring Lammhult. Det är inte frågan om några heltidsjobb, men det betyder något att få bidra till sin egen försörjning, i vilken omfattning den är. Annika berättar att det är en stor sak, inte bara för 14-åringar utan för vem som helst, att få sin första riktiga vita lön i Sverige. All eventuell vinst återinvesteras i äppelkärnans verksamhet. Äppelkärnan har flera planer på olika sätt att utöka sin möjlighet att anställa personer med låg eller ingen utbildning. Den mest konkreta planen är att starta en produktion av biokol. Biokol är träkol som laddas med näringsrika ämnen och som bidrar till att göra jorden bördigare. Förebilden är La Terra Preta, den svarta jorden i Amazonas. Jorden i djungeln är vanligtvis näringsfattig. Den rika växtligheten består genom att näringen är bunden i växterna. När en växt dör och bryts ner avger den koldioxid som direkt binds på nytt av andra växter i kolets kretslopp. Varje människa med en högstadieutbildning vet att det därför är en katastrof att skövla djungler och regnskogar, eftersom koldioxiden då inte har någonstans att ta vägen utan släpps ut i atmosfären när kolet bryts ner, vilket ökar växthuseffekten. Men det är å andra sidan lång tid mellan att en människa går i högstadiet till dess att hon vanligtvis köper sin första skövlingsmaskin. Ingen kan minnas allt från skolan. I de delar av Amazonas där ursprungsbefolkningen levde är jorden inte ljus och näringsfattig som i resten av djungeln utan mörkare och bördig. Runt människornas gamla boplatser är markerna nämligen fulla av biokol. Rester av krossade lerkrukor, fiskben och lite av varje. Om trä brinner i en öppen eld blir det till aska. Men om det får brinna med minimal syretillförsel bildas det istället träkol. Antagligen upptäckte ursprungsbefolkningen fördelarna med detta av en slump. När marken under deras jordugnar efter en tid visade sig vara helt annorlunda jämfört med övrig mark. De började medvetet skapa åkermarker efter detta recept. Förutom att biokol skapar fin åkerjord har det även fördelar för miljön. Kol som grävs ner i jorden binder koldioxid i flera tusen år. Den som ändå minns lektionen om fotosyntes och kolets kretslopp inser att en del av den koldioxid som träd och växter har tagit upp från atmosfären alltså binds i tusentals år istället för att släppas tillbaka ut i atmosfären direkt när de förmultnar eller bränns. Mer forskning behövs kring detta för att veta vilken effekt den så kallade pyrolysprocessen skulle kunna ha på koldioxidutsläppen på global nivå om den tillämpades i stor skala. Men forskare verkar vara försiktigt entusiastiska. I Högdalen i Stockholm finns en världsunik prototypanläggning som omvandlar trädgårdsavfall till biokol som används i planteringsjorden för träd i stadsmiljön. Anläggningen producerar biokol som motsvarar koldioxidutsläpp från 700 bilar per år, samtidigt som överskottsenergi från pyrolysen används för att värma upp 80 lägenheter. Äppelkärnans affärsidé är alltså att köpa in speciella pyrolysugnar och anställa nyanlända genom Arbetsförmedlingens nystartsjobb. Produktion och försäljning av biokol är en växande marknad med få aktörer i Sverige. Och arbetet är ett så kallat enkelt jobb som inte kräver någon högre utbildning. Det är ett bra första jobb. En väg in. Givetvis kommer även all eventuell vinst från också denna verksamhet att återinvesteras. Äppelkärnans satsning på bostäder åt nyanlända knoppades av under 2017 och blev aktiebolaget Olivgrenen. Tanken är lika handfast när det gäller bostäder som när det gäller jobb. På samma sätt som Äppelkärnan vill erbjuda faktiska arbetstillfällen vill Olivgrenen tillhandahålla faktiska bostäder. Bolaget hyr lämpliga fastigheter som i sin tur hyrs ut till nyanlända. Dessutom äger Olivgrenen en fastighet som hyrs ut och målet är att köpa fler. För närvarande bor 45 personer i andrahands uthyrda bostäder i 6 olika fastigheter i Lammhult, Alvesta, Braås, Gnosjö och Växjö samt i huset i Stockaryd som bolaget äger. Där bor en familj från Ogaden-provinsen i Etiopien. Vem som helst kan köpa B-aktier i företaget och inte minst de boende själva uppmuntras att göra det. Aktier delas också ut som födelsedagspresenter till barnen. Förutom känslan av delaktighet och inflytande finns det en pedagogisk poäng, säger Annika.
Barnen hänger upp aktiebrevet på väggen och när kompisarna frågar vad det är så får de förklara. Det är stort att äga sin första aktie.
Vad är då detta? Är det altruism eller kapitalism? Höger eller vänster? Altruistisk kapitalism, bortom alla ekonomisk-politiska schablonmässiga ramar. Är det entreprenörskap eller diakoni? Vad vi än kallar det så manifesteras mycket fantasier i konkret verklighet i Lammhult.